Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja, hjärtligt välkomna säger vi då till Sillypodden som vi klämmer in här mitt i den svettigaste EM-dagen. Vi har ju Sverige-Slovakien här om, ja vad är det, ett antal timmar, jag kan inte ens räkna. Ikväll har vi också England-Skottland på Wembley.
Den ser man fram emot.
Ja, det kan du lita på att jag gör. Men vi klämmer in lite Silly därför att... vi måste prata Sergio Ramos, vi måste prata Gattuso, vi måste prata Depay och vi ska väl klämma in lite Alexander Isak också.
Det tycker jag att det är läge att göra, va? Det är ändå intressant läge för honom här just nu efter succéstarten. Vi får väl se när folk lyssnar på den, kanske är antingen ännu hetare eller ännu mindre het på marknaden. Vi får hoppas på det förstnämnda.
Vi får se. Vi börjar med Ramos i alla fall, Makoto. Real Madrid, det är din hemmaplan. Du har spenderat många timmar med Sergio Ramos i ditt liv.
Ja, det är väl 16 år av ens liv man har spenderat med Sergio Ramos. På ett eller annat sätt. Man var en liten parvel när han dök upp där, precis som han var en liten parvel när han dök upp i Real Madrid stället. Florentino Perez första spanska värvning någonsin.
Alltså.
Faktiskt. Och i början så var det ju liksom, nu vet jag inte om man ska dra en sorts krönika över hans tillvaro i Madrid liksom, men det, jag tror inte jag riktigt förstått att han ska lämna Real Madrid då. För att man har märkt liksom reaktionerna, man har märkt på spelare både nuvarande och före detta som gått ut och liksom skickat sina hälsningar och sagt hur mycket han har betytt för klubben. Och sen är det ju klassiskt Real Madrid tillvägagångssätt också. Man är inte bra på att släppa sina ikoner. Man är inte bra på att ta farväl av sina ikoner och de som liksom legender i klubben. Många tycker att man liksom kastas ut bakvägen. Det vet jag inte riktigt om jag vill säga. Han får ändå en planerad presskonferens med så många troféer så att de inte ens får plats i liksom tv-bilden på podiet. Det var väl 22 troféer han tog i Real Madrid-tiden på de här 16 åren. Men det som är liksom underligt här, för han nämner ju det själv, att ja, jag var med redo att acceptera det här ettårskontraktet med sänkt lön, men att han då hade fått att ja, men tidsfristen för att acceptera det här kontraktet har nu gått ut. Att det fanns liksom en tidsbunden klausul som han påstår att han inte kände till, att han och hans entourage inte kände till.
I call bullshit alltså, för att det är klart att de har koll på alla förutsättningar och alla detaljer. De pratar ju med varann.
Hade det funnits en
vilja från Real Madrid att förlänga och från Sergio Ramos att förlänga, så hade de ju gjort det. Det är ju inte konstigare än så.
Ja, för det är väl att de sitter och håller på sina principer, för Ramos ville väl ha ett tvåårsavtal. Perez ger inte tvåårsavtalet till och håller sin princip. Och där kan man ju tycka vad man vill om, rakt igenom. Många säger att ja, men du måste väl göra ett undantag för Sergio Ramos. Han gjorde inget undantag för när han kände att nu är det läge att sälja Cristiano Ronaldo. Han gjorde inget undantag på andra situationer heller. Sen är det på något sätt att det här är ju en sportslig smäll på ett helt annat sätt än när Raul, Iker Casillas, Guti och så vidare försvann en gång i tiden, som är liksom liknande historier. För Sergio Ramos är ju en av de största i klubbens historia. Så enkelt är det ju.
Visst.
Men han är fortfarande en av världens bästa mittbackar. Och den klubb han kommer gå till, det kommer inte vara någon skitklubb. Det kommer vara en bra klubb. Sen är frågan vilken det blir. Det har ju pratat om Manchester City. Att han ska in där. Men jag förstår inte riktigt om de har ju Stones och Ruben Dias. Nu pratas ju om att Aymeric Laporte kan vara på väg till Barcelona när han ska bli helt spanjor och till fullo, bestämma sig att spela i La Liga också. Och att Eric Garcia har ju redan lämnat. Så att de vill ha in en mittback till, men Ramos ska inte in som tredje mittback, och vem ska de peta då? Ska de ta bort Stones? Det hade varit väldigt oskyldigt.
Det lär det ju bli i sådana fall.
Ja.
Det känns ju lite hårt. Men jag också så här, jag vet inte, det kanske bara är... det kanske bara är liksom minnet som spökar, men inte minnet som spökar, men det är liksom så här, Sergio Ramos och Pep. Jag vet inte, jag har svårt att se dem tillsammans bara.
Jag kan nog se det gå ändå. Spanjor som alltså, spanjor.
Ja, alltså rent, ja, men det är ju bara den här liksom Real Madrid-Barcelona fejden från back in the day. Som ju Sergio Ramos var i allra högsta grad inblandad i.
Ja, det får man ju säga. Han har ju haft sina duster med Barcelona, tagit sina röda mot Barcelona. Man har också spelat med många i Barcelona, och många av dem är ju hans vänner från landslag och så vidare. Han har varit lagkapten för många i landslaget. Han var ju lagkapten i det här landslaget innan Luis Enrique valde att inte ta med honom på grund av dålig form och att han inte har spelat så mycket.
Ja, men det tycker jag tycker det låter rimligt. Manchester City från det utgångsläget de har då med de spelarna de har. De plockar in Ramos och Haaland, och sen så kan vi andra då spela om andra platsen framöver.
Ja, om de gör det så är det ju nästan den känslan man får. Jag tror ju att Juventus borde kunna vara aktuellt. Tänker jag spontant.
Det är ju där, det är ju en elefantkyrkogård om något, så att
ja, och sen är ju då, men då ska det ju vara att de säljer De Ligt då.
Ja.
För att Chiellini Ramos är ju ett mittbackslås man hade velat se.
Kanske kan Manchester United få loss De Ligt till slut. De försökte ju köpa honom förra gången, men då valde han Juventus.
Där har vi Barcelona också, som är väldigt intresserade fortfarande av Matis de Ligt. Andra klubbar, Paris har ju nämnt. Där han har sagt nej till rakt ut, eller han kommer inte ta erbjudandet från Sevilla och flytta tillbaka dit. Inte än liksom, att Sevilla är den andra klubben i mitt hjärta, men jag kommer inte gå dit. Sen får han naturligtvis fråga, kan du tänka dig i Barcelona? Men det kunde han inte göra. Och det hade väl förvånat om man kunde tänka sig annat.
Mm.
Han hade ju passat perfekt för Cholo Simeone i Atletico Madrid. Men det finns ju inte heller på kartan att han går dit. Han vill ha ett nytt äventyr, är det han har sagt.
PSG?
PSG är inte omöjligt, tror jag heller. Men det beror ju helt på vad han
Bayern München?
Har erbjudit honom en gång, men de ska ju inte ha varit intresserade, och det är inte Bayern Münchens sätt att arbeta heller, att plocka in Sergio Ramos, för det lär ju kosta en del i lön och så vidare också. Det intressanta i Real Madrid är ju från att bli Rafael Varane kvar i och med detta, för Madrids ståndpunkt har ju varit att vi kan inte släppa båda.
Nej.
Men Rafael Varane är också den som ska finansiera eventuell attack på Kylian Mbappé. Och då är frågan, om man släpper Varane, då måste de ju få in en annan mittback också. Annars så finns det ju en mittbacksuppsättning med tanke på Eder Militaos steg han tagit framåt. Nacho kanske får en viktig roll också. Alla bara kommit in. Det finns ju mittbackar. Men det är ju, det känns på något sätt som att allting är på väg mot ett Real Madrid som kommer få det väldigt, väldigt jobbigt nästa säsong. Det är den känslan man får. På alla sätt och vis också med namnen de tittar på. Locatelli som ju är i ropet just nu. Han har ju varit kopplad till Real Madrid. Precis som kopplad till Juventus också tidigare. Det känns som att det är inne i mitt fält där de också tittar på. Men i alla fall, Sergio Ramos. Ja, det ska bli väldigt intressant att se vart han hamnar. Och lär inte vara att han ska dra till MLS för att ta det lugnt. Utan det kommer vara någon stor klubb, det är jag ganska säker på.
Mm. Osäkert läge i Real Madrid. Ännu mer osäkert läge i Tottenham, som fortsätter jagen.
Vad gör de?
Ja, vad håller de på med? Vem ska träna Tottenham egentligen? Det är inte Gattuso heller.
Gattuso. Alltså, har vi hunnit avhandla Fonseca ens?
Jag tror inte ens vi har hunnit
avhandla Fonseca.
Ja, vi kan väl bara säga att Fonseca fick frågan.
Överens.
Ja, de var väl överens om hans personliga. Men sen när han ställde då vissa krav på spelarbudget helt enkelt, så fanns inte de, och de lyckades inte komma överens om projektet. Så har jag förstått det i alla fall.
Det fanns vissa physical issues som jag förstod det.
Mm.
Som gjorde att då bara det här kraschade. För alla hade ju räknat hem Fonseca redan. Och oavsett vad man tyckte om det räknat hem det. För det var ju inte heller så att Paulo Fonseca hade varit mannen som hade gått in och räddat Tottenham och byggt en ny framgångsera, i alla fall tveksam på förhand, kändes som ett placeholder-namn. Han har absolut intressanta idéer och han fick inte kanske fullt ut av dem i Roma, och det fanns mer potential och han har gjort ett ändå gediget jobb. Såklart han skulle få Tottenham att spela en offensiv fotboll, men det känns väldigt mellanmjölk på förhand att Fonseca skulle ta Spurs. Så på den aspekten så är det väl positivt för dem att det kraschar. Sen är det ju oroväckande att så mycket kraschar. Conte kraschade, Fonseca kraschade, och sen dyker alltså Rino Gattuso upp från ingenstans 22, eller ja, dryga 20 dagar efter att han skrev på för Fiorentina. Men han avgick från Fiorentina innan han ens hunnit träna dem i en enda match, i och med då också osämje, ja, de var inte helt överens om vissa ekonomiska detaljer även där, och då var det ju bland annat lite pengar och hur mycket arvode en viss Jorge Mendes skulle få, den goda agenten. Så, och då plötsligt så började Tottenham alltså förhandla med Gattuso. Du bara skakar på huvudet och jag kan ju känna samma sak faktiskt.
Vad fan ska de med Gattuso till?
Alltså,
jag gillar Gattuso as much as the next guy liksom, men han har ingen erfarenhet från England. Han har väl egentligen inte levererat på den nivån som tränare som skulle krävas för att komma in och ta det här projektet vidare.
Det har han inte.
Så jag vet liksom inte. Ja, han var en duktig mittfältare en gång i tiden. Absolut.
Han är en bra pådrivare. Han har ju gjort en relativt populär i spelartruppen när han var i Napoli. Napoli-historien gick ändå mindre dåligt än vad jag
Men han är ju okej, liksom. Det är inte så att det hade känts helt sjukt om han fick ett nytt liksom Serie A-jobb, att han fortsatte liksom.
Absolut inte.
Alltså, det är inte på den nivån liksom.
Han har ju ändå viss erfarenhet, inte Andrea Pirlo vi pratar om.
Nej, jag skulle exakt säga det är inte Pirlo liksom. Men det är heller inte, det känns otroligt skumt att han skulle gå till Tottenham.
Varför Tottenham skulle vara intresserade är det jag kan tycka är skumt i det här läget. Då kunde man lika gärna behållt Mourinho, faktiskt.
Ja, alltså de kunde behållt Mourinho, alltså jag vet inte, det finns så många sådana i sådana fall man skulle kunna börja titta på. Jag vet inte, men de vill plocka in Steven Gerrard liksom. Alltså, vad vet jag, vilket jag också pratade om under perioden. Det kommer inte heller hända. Nej. Jag vet, vad fan, bara skriv det där kontraktet med Potter nu. Alltså, så här seriöst, jag tycker att det är en no-brainer för Tottenham just nu. De har en bra trupp. De har en trupp som behöver en riktning, som behöver en identitet, som behöver ett system. Egentligen, det är klart att man alltid vill ha transfer, men om det inte finns så mycket budget för att köpa spelare för just nu. Det har varit en covid-säsong, ja, en och en halv covid-säsong. De har en jättedyr arena som fortfarande ska betalas av. De har ganska liksom handlat ganska mycket spelare, inte minst förra sommaren så köptes det en del. Det finns ett bra lag där. Det kanske behövs en eller två liksom förstärkningar. En back skulle behöva köpas in. Men bygg laget runt en Ndombele, runt Höjbjerg, runt Son, Lucas Moura. Det här är ju bra fotbollsspelare. Alltså en Graham Potter, när han kom till Brighton, han tog det laget som var ett riktigt brunkargäng, ett 4-4-2, klamrade sig fast i liksom tabellen lag. Och gjorde det med det materialet utan att köpa speciellt någonting. Han värvade väldigt lite, utan han tog det materialet och gjorde dem till ett av ligans mest spelande lag. Absolut inte med tillräcklig kvalitet på spelarna för att liksom ta sig jättehögt upp i tabellen, men han hängde kvar. Det blev inte en försämring. Däremot så blev spelet någonting som gick att bygga någonting helt nytt utav. Han gav det här laget en identitet. Och sen kunde de värva in lite grann och blev ännu bättre. Sen att de inte har en målskytt, alltså jag vet inte, deras expected goals till hur många mål de verkligen har gjort, det är ju så här helt sinnessjukt. Också så här expected points som de borde haft, alltså sett till spelet så borde han tagit Brighton upp till en liksom övre halvan och utmanat om Europa League-platser. Det är faktiskt där, om man tittar på antalet, ja, alltså det är matriser och skit, man ska inte titta för mycket på sånt, men han gjorde verkligen någonting väldigt häftigt med Brighton med i stort sett inga resurser. Nu kommer han ju såklart få mer resurser i Tottenham. Men framförallt tar han ju över ett ganska bra lag fortfarande. Det är inte ett lag som vinner ligan kanske. Men menar, säg dessutom att Harry Kane blir kvar. Ja, då har han också sin målskytt liksom.
Alltså jag håller med dig att Graham Potter hade inte varit ett dåligt val.
Jag tycker att det är precis den typen utav systembyggare. Den här lag, att skaffa en identitet. En tränare som tänker långsiktigt, som tänker lite utanför boxen, som har sitt sätt att få ihop grupper och få ihop en filosofi runt en grupp. Och det är precis vad Tottenham behöver just nu. För just nu är de ju helt liksom utan en styrman.
Ja, alltså det enda jag kan tänka lite på är, kommer spelartruppen ha respekt nog? Och det tror jag, att den truppen är ändå ganska, som jag i alla fall uppfattar den utifrån, känns den ändå ganska lätthanterlig. Känns inte som en trupp fylld av alltså väldigt starka viljor på så sätt, om ni förstår vad jag menar. Alltså på ett negativt sätt då, menar jag nu, i truppsammanbyggningssammanhang. Ja, det var ett bra ord. Jag vet inte, alltså han borde väl ha nämnts tidigare i sånt fall, men det är väl andra namn. Verkligen titta på utländska namn ändå. Jag tycker Erik Ten Hag hade varit kanonbra, men det känns ju inte som att Tottenham kommer lyckas lösa honom, med tanke på hur svårt de har att lösa annat just nu. Sen finns det ju ett gäng i Spanien man bara skulle kunna slänga in i mixen, Marcelino, om någon skulle kunna lösa han från Athletic.
Absolut.
Det är åtminstone någonting för att någorlunda garantera bra resultat en period. Sen kan det implodera, men det är en annan sak. Mm. Ernesto Valverde sitter väl och inte har så mycket att göra. Det är också ett namn som alla de här borde gå före Gattuso i alla fall. Nästan att de borde gå före Fonseca, kan jag känna.
Nej, men det är också så här, det känns liksom kortsiktigt att sitta och titta. Du måste ta in någon som kan förvalta det här laget som finns. Det kanske inte behöver bli en kortsiktig förbättring i spelet, men du måste hitta en identitet, någonting som bygga vidare på. Det ideala såklart hade ju givetvis varit att få tillbaka Pochettino, som har varit där och gjort det en gång. Mm. Som älskar klubben och som känner alltså det, men nu gick inte det. Och då måste de hitta något annat som just kan få tillbaka en identitet. Dessutom, det är Tottenham, de ska ju spela liksom på ett speciellt, alltså det ska ju vara lite mer lite mer flärd och artisteri. Ja. Så tänker jag runt Tottenham. Det ska vara spelande, det ska vara med lite grace på något sätt.
Får man liksom inte känslan av att de vill gå ifrån det lite? Att de vill ha någonting annat?
Men alltså Daniel Levy vill ha sportsliga framgångar. Han vill ha troféer här och nu. Han vill vinna saker därför att det ger mer pengar, och då klättrar man inflytande och så vidare. Det är det han ser. Så här, och annars så anställer man ju inte Mourinho mitt i en säsong på det sättet. Alltså man går från Pochettino till Mourinho. Det gör man ju av en enda anledning, att man ser att men det finns en möjlighet för mig att vinna troféer med den här spelaren eller med den här tränaren. För så är det ju med Mourinho. Han vinner ju grejer.
Det gjorde han ju för sig inte här.
Men det gjorde han inte det. Och han gör inte det längre, riktigt. På samma sätt som han var ju en trofégarant en gång i tiden.
En gång i tiden.
Och vi har ju varit inne på det så många gånger, att hans liksom fotbollsgärning har ju liksom passerat sin peak för ganska länge sedan. Ja. Får vi se vad han gör med Roma här.
Det kan bli bra i Roma, tror jag fortfarande.
Kan få en ny tändning liksom. Det var länge sedan han var i Italien. Och sådär. Så att, men Det var ju helt fel för Tottenham i alla fall. Det kan vi väl slå fast så här.
Det kan vi slå fast. Jag håller med dig om Potter, men jag tror inte det blir Potter.
Nej, det är mycket mer att det inte blir Potter. Alltså så här. Ja, men jag tror att det är det de behöver. De behöver en fotbollsstrateg, en kulturbyggare. Inte ett stort namn som ska liksom vara en galjonsfigur för liksom nästa kortsiktiga liksom troféjakt.
Men de måste ha någon som också inger respekten i truppen. Och det är ju där det liksom blir, att du måste hitta rätt balans på så sätt. Någon som du lyssnar på. Att liksom, men den här personen vet vad den pratar om, den har gjort det här. Okay. Och få med spelartruppen på rätt håll. Och det är därför jag tänker att alltså, Erik Ten Hag, han har inte varit i de stora klubbarna kanske, men det han har gjort i Ajax vet alla om.
Absolut.
Där finns någon
jag tror att
system. Alltså det hade varit helt perfekt.
Ten Hag hade ju varit helt perfekt också. På precis samma sätt. För han hade ju verkligen också kunnat komma in med en tydlig filosofi och ge det här laget den identiteten som de saknar. Men jag tror inte de löser Ten Hag heller, för då hade de gjort det vid det här laget.
Nej, och sen kan man sitta och vara lätt och vara efterklok också, men Julian Nagelsmann hade ju också varit perfekt.
Ja, nej, men han är tyvärr på en hylla som Tottenham inte kan... Kan shoppa från just...
Inte om de tittar på Fonseca och Gattuso.
Nej, precis. Ja, men Nagelsmann är uppe på den högsta hyllan nu, skulle jag vilja påstå. Han är uppe där, ja, kanske inte på Klopp och Pep och Allegri och de tränar. Men det är ju, han är ju stort sett där uppe, Nagelsmann.
Han är stort sett där uppe. I alla fall i att vara attraktiv på marknaden så är han ju garanterat där uppe.
Ja, det är han ju.
Liksom. Nu får vi se vad han gör i Bayern. Det kommer ju säkert bli väldigt, väldigt bra.
Men det här är ju Nagelsmanns första riktigt, alltså jätteklubb ju.
Ja.
Men Tottenham i det här läget kan ju inte shoppa från den hyllan riktigt. Utan de måste titta på någonting annat. Då måste man scouta lite mer aktivt. Och det gör man ju bra i en lag som Ajax till exempel.
Ja.
Det är lätt scoutat i Ajax. Man kan ta nästan vad som helst så kommer det vara väldigt utbildat och väldigt... väldigt bra liksom.
Vad är oddsen på att om nu Ten Hag skulle komma in, nu är det inte det Ajax i och för sig, men att Tottenham kommer ryktas vilja ha Denzel Dumfries. de oddsen är ganska låga, känns det som.
Ja, det hade varit alltså Denzel Dumfries är ju på väg att göra en sån här mästerskapsresa nu där han
exakt, precis.
Han har ju en jättestark säsong i Eredivis bakom sig.
Absolut. Så
att, där han ju har gjort ganska alltså, mycket mål och assist. Och
gjort en hel del poäng. Mm. Jag tror att 2 mål den säsongen eller något sånt där. Men alltså det är ju anmärkningsvärt att han har gjort i EM här nu. Han kommer ju bli högvilt för att...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alla de här ytterbacksjagande Big Six-klubbarna, för det är väl United vill ju ha en högerback också, men de håller på att förhandla med Trippier och fastnar där på Atleticos värdering och så vidare. Som det brukar vara när United ska förhandla med klubbar, att man budar lite under värderingen och så fastnar man, så vill man inte ge det, och så fastnar det och så håller det på en månad och sen plötsligt så antingen blir han klar eller så har de bränt alla andra spår.
Mm. Ja, det är precis vad Premier League behöver, fler profilstarka högerbackar. Men visst är det så att han är lagkapten i PSV?
Dumfries. Det ska jag ärligt säga, det har inte jag koll på.
Jag för mig det, att han är, har liksom jag för mig att det var någon som sa det, att han faktiskt är lagkapten. Han är väl inte så gammal.
25?
Ja, 25 ändå.
Jo, det stämmer, han är lagkapten i PSV.
Han känns ju som en karaktär och en profil liksom. Och det är ju alltid värt mycket pengar och få in någon som kan komma med ledaregenskaper.
Gissa vilken klubb som ville ha honom här innan EM? Everton.
Ja,
det hade varit jättebra i och för sig. Det hade varit jättebra. Ja,
verkligen. Det kan bli svårt. Nu blir det konkurrens.
Nu blir det lite andra klubbar att komma med sig inom honom om han fortsätter på det här sättet. Mm. Fascinerande att liksom göra 2 mål på 2 matcher och bli utsett till matchens spelare i 2 matcher. Som ytterback i början av ett EM. Det är otroligt imponerande.
Mm, ja, verkligen. Ja, han har ju spelat fenomenalt.
Ja. Från ett nederländskt del till ett annat, tänker jag kanske.
Ja, precis. Memphis Depay. Vad händer där?
Nära Barcelona nu. Mm. Det har han ju varit ett tag i och för sig.
Han har varit nära Barcelona 1,5 år nu.
Ja, och PSG har försökt att hijacka den värvningen i 1,5
den,
år också.
Den också?
Ja, såklart.
De har ju redan knipt Wijnaldum som ju också stod med en fot i Barcelona.
Det är de också nog glada för att ha gjort här på förhand lite. Och nu visste ju alla hur bra han är innan också, men där har du också någon som stärkt sina aktier under det här EM-et hittills. Men Depay alltså närmar sig Barcelona, och det är ju Koeman blir kvar. Koeman var på plats dessutom här nu på... matchen mellan Nederländerna och Österrike här och kikade på sin nya adept. I det här läget Barcelona sitter i så är väl det här en jättebra fri transfer. Det är ungefär så jag känner. Sen hur mycket plats han kommer ta, om det är någon annan som ska säljas och så vidare, det återstår att se. Men som fri transfer, 27 år gammal, bra anfallare som kan göra det mesta, varför inte i det här läget?
Jag har bara känslan av att Depay, han behöver vara en stor fisk i en liten damm. Jag tror att i den stora dammen så
blir den en liten fisk.
Ja, alltså jag tror tyvärr att han är den typen som inte riktigt växer med uppgiften, utan han har sin nivå. Och i den miljön han är nu i Lyon så, så funkar det väldigt bra. Det är precis som i Holland där han kunde vara den stora stjärnan och... jag vet inte, jag får det intrycket av honom.
Jag får också den känslan. Han har ju mycket annat på gång utanför fotbollen också, vilket i och för sig inte behöver vara en nackdel. Men det är också så här, frågan är, gick han till United när han var för ung? Han har ju utvecklats enormt sen de där United-åren när han
såklart
kallades en flöjtspelare av Van Gaal och allt vad det var för någonting. Otroligt
Fan, vilket stökigt United det var under Van Gaal, alltså.
Ja, men Van Gaal, man gillar ju Van Gaal också ändå. Louis Van Gaals Red Army.
Jag glömmer aldrig när han trillade vid sidlinjen där, när han skulle visa att spelaren filmade.
Ja, det är något av det roligaste.
Alltså, alltså,
riktig karaktär var det ju när han var United där också. Var med länge också. Barcelona 0-2 när det havererade och satt ju Van Gaal där.
Men Van Gaal var ju, visst var det han som tränade Ajax när de vann Champions League 94-95 där.
Det var det, va?
När de hade sånt jäkla lag.
Det var det säkert. Det finns ju många nederländska tränarprofiler som vi har fått uppleva genom åren, och det stämmer ju såklart att det var ju Ajax 91-97. Och sen var ju Barcelona 0-2-0-3 var hans andra session där. Jag vet inte varför vi kom in på Louis van Gaal. Det var väl för att vi pratade om Memphis Depay. Men ja, Depay till Barcelona verkar ju bara vara en tidsfråga när det ska vara klart.
Det kommer ju hända. Bara... Det har ju varit snack så väldigt länge nu. Och med tanke på att Koeman blev kvar och han har velat ha Depay så länge.
Ja, verkligen. Så att det var ju snack att om de hade haft pengar så hade de ju löst det redan i vintras. Eller inför förra säsongen var det också tal om Memphis Depay. Så att den har ju varit väntad länge, särskilt när Koeman blir kvar.
Ja. Nej, men en annan sak. Vi går tillbaka till Denzel Dumfries. Denzel Justus Morris Dumfries för övrigt.
Denzel Justus Morris Dumfries.
Ja, otroligt namn.
Alltså jag tycker namnet låter som alltså bara rakt tagen ur en Harry Potter-bok. Alltså Denzel Dumfries skulle ju kunna vara typ någon sjunde års elev i Hufflepuff eller något.
Vet du vem man har som agent?
Är det? Nej, jag är ingen.
Mino.
Det är så?
Ja. Då blir det flytt.
Ja, det löser det.
Då blir det flytt. Ska säga någonting om Alexander Isak, tänkte jag. Därför att det blev ju mycket snack här efter matchen mot Spanien, som han ju trots få bolltouch gjorde det mesta av, får man verkligen säga. Han maximerade varenda bollberöring i den matchen och fick väldigt rättfärdig beröm efteråt av väldigt många. Så ryktena kom igång. Och det som snackas nu om då är att Real Sociedad och Dortmund håller på att förhandla om den där tillbakaköpsklausulen som Dortmund har skrivit in.
Men han kommer inte gå till Dortmund.
Jag tror inte heller han kommer gå till Dortmund. Men Dortmund vill ha liksom få ut någonting av att de har den här klausulen och vill att Real Sociedad ska köpa loss den klausulen på något. De förhandlar i alla fall, vilket tyder på att Alexander Isak är på väg att säljas. Och för det Dortmund skulle kunna säga då är att ja, men vi har den här tillbakaköpsklausulen för den här pengen, då köper vi tillbaka Alexander Isak och säljer honom direkt.
Alltså grejen är ju att till att börja med att Isak har ju sagt att Dortmund är i det förgångna för honom. Det är the past, jag kommer inte gå dit. Det finns inte på kartan att han går dit. Sen är ju från Real Sociedad så, de vet ju vilken guldklimp de sitter på.
Mm.
De har ju sagt också här att nu gick ju presidenten ut här nyligen också och tryckte upp statusen lite på Isak här, Joaquin Aperibay där med. Så att han är en av de viktigaste unga spelarna just nu tillsammans med Haaland och Mbappé. Han lägger Isak i den kategorin.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig vad de kommer kräva för övergångssumma för honom.
Exakt.
Ganska mycket pengar.
Ja, om det inte är Dortmund som köper honom, om han ska, för Dortmund har den här klausulen, så de vill ju göra sig, de vill ju göra sig fri den klausulen.
Kommer på att skriva på för Dortmund.
Ja, ja men absolut. Jag menar bara att Dortmund skulle kunna säga, ja men vi har den här klausulen och köpa loss honom för den här. Sen kan Dortmund förhandla med nästa lag och man kan säga, men vi har det här, vi har Arsenal här som står här borta. Du kan köpa honom av oss. Om Real Sociedad inte vill släppa dig och du vill gå, så har vi en väg ut här. Och det är väl det som är, spekulerar jag, men är förhandlingen nu mellan Dortmund och Real Sociedad, gäller ju den här klausulen? För att jag tror att Real Sociedad vill inte att det ska finnas några sådana klausuler.
Nej, de har ju varit öppna med att de sitter och förhandlar bort den just nu med Dortmund, ja. Så är det ju.
Mm.
Men det jag sitter under, måste inte fortfarande Isak skriva på för Dortmund på pappret, alltså gå med på den övergången för klausulen? Det kanske inte görs, det kanske ligger i att den kan aktiveras oavsett, att återköp kan funka på så sätt då. Men ja, det är frågan vad Dortmund har betalt för att få bort den klausulen, beroende på hur det kommer kosta att få loss honom sen. Hade du velat ha honom till Liverpool? Det är väl en fråga man får ställa också, de har ju nämnts.
De har nämnts som en av jättemånga spelare som klubben har koll på. Det är ju så här, alltså, det är klart att alla klubbar i Europa har koll på Alexander Isak.
Ja.
Han har ju, det är inte så att han kommer ifrån Brage och slår igenom här nu. Han har ändå spelat, han är liksom Young Player of the Year i La Liga. Han är som sagt nämns i samband med några av de största stjärnorna i världen. Så att det är ju inte, även om det har blivit en liten hype nu efter den här matchen mot Spanien, så är det ju liksom, det är ju inte nu han har fått sitt genombrott, det var ju förra säsongen. Och jag antar att när jag läser de här artiklarna, både när det gäller Arsenal och Liverpool, då är det den här klassiska, du pratar med någon scout i den klubben och säger, jo men vi har haft koll på honom under hela säsongen, som de har koll på en jävla massa spelare runt om i Europa och har massor med scouter och agenter och nätverk av folk som håller koll och för diskussioner med, mellan olika agenturer om hur skulle det funka, vad är det där för som man håller på. Och jag är helt övertygad om att Alexander Isak är en av dem, för jag tror att Liverpool sitter just nu och försöker bygga om sitt anfall. Det är liksom läge att sälja en av de tre, tror jag. Det kanske inte blir den här sommaren, det kanske blir nästa, men de är ju lika gamla, de är 28 nu liksom. Hela gänget, det börjar närma sig den där, för att du fortfarande ska få den där riktigt höga transfersumman för en Mohamed Salah, med tanke på hur svag form Sadio Mané har haft den här säsongen, så kanske inte den miljarden,
nej,
finns på honom längre,
den inte.
Som den gjorde för ett år sedan kanske, eller för ett och ett halvt.
Jag tror inte att miljarden finns på Salah just nu. På att, jag tror ingen vill lägga en miljard på honom i det här läget. Det är för mycket annat ute på marknaden. Det är för mycket annat alla tittar på.
Mm.
Jag tror inte heller det är så att vi fick inte Haaland för en miljard. Men då tar vi Salah för en miljard. För det är en betydligt mycket äldre spelare.
Nej, men det är ju precis det. Alltså, det börjar ju närma sig en ålder då klubbarna har svårt att få tillbaka pengen helt enkelt. Så är det ju. Det är klart att vi köper du en spelare vid 28, så kommer du skriva ett 4-5 års kontrakt. Då sitter du med en 32-33-årig spelare och du kommer ha betydligt svårare att få loss några pengar då. Så att det påverkar ju. Det är därför de här unga spelarna är de som går för allra mest pengar. Varför du kan betala 700-800 miljoner, inga konstigheter för att betala för en lovande spelare om han är 19-20 år gammal. Det är klart att de 19-20 åren som köpt idag inte är lika bra fotbollsspelare som Mohamed Salah, men det är liksom, det är helt olika affärer.
Ja, du investerar för framtiden, du investerar på liksom lång
Ja, men du får tillbaka dina pengar också. Alltså betalar du 700 miljoner, men det blev inte någon super, det blev inte den här superstjärnan. Det blev en bra fotbollsspelare, så säljer du en 22-åring för, vad vet jag, 400 miljoner. Ja, de åren som har varit, det har inte kostat så mycket. Det, då blev det inte så, liksom, en så dyr chansning.
Och kontraktmässigt så kostar de inte lika mycket som alla.
Och kontraktmässigt kostar de inte lika mycket. En Sala, om Real Madrid skulle komma nu, eller PSG, skulle vilja ha en ganska hög lön.
Ja.
Såklart. Men Alexander Isak är ju på allas radar vid det här läget. Och jag tycker att bara det att de förhandlar just nu, Dortmund och Real Sociedad, tycker jag är en lite tecken på att det finns potentiella köpare där ute också. Att, alltså, man lägger sig i startgroparna för att inleda en förhandling om en försäljning.
Förstå hypen om man kommer göra 2 mål i Moslovaken här idag.
Ja.
Då
smäller det.
Ja, det lär det göra.
Då blir det Real Madrid.
Tackat nej till Real Madrid en gång i tiden, så att det är ju Barcelona-spåret. Men nu har de ju värvat Depay och Agüero, så jag vet inte om det finns plats.
Vilka höll han på som barn?
Barcelona, som jag har förstått det.
Ja. Då så.
Det är i alla fall det rätta, men om jag har fel, någon som kan köra med koll på det här. Men jag tror att det var Barcelona han höll på.
Ja, det är ganska många som gör det, i och för sig. Vi slänger väl in någon fråga här också då. The Chelsea Centerback skriver: Hakimi nära Chelsea, bra värvning.
Absolut, det tycker jag. Sen är det ju, kostar han ju enormt mycket pengar också, för där har det ju varit förhandlingar. PSG har väl velat ha Hakimi också. Inter sägs ju kräva runt 80 miljoner euro. Tror att det har kommit in bud på 60. Det här var i och för sig ett tag sedan som de här uppgifterna kom. Men absolut en bra värvning om du spelar en fembackslinje. Jag skulle inte lägga Achraf Hakimi som en ytterback i en fyrbackslinje, för inte mycket. Defensiven är inte hans styrka, fast han är en back, så att säga. Men det är absolut en jättebra värvning, för den offensiva uppsidan är ju enorm på honom. Och Inter hade nog inte velat sälja honom eller varit öppna för att sälja honom om det inte vore för att de behöver få in lite pengar. För så pass viktig har han ju varit för dem. Och dessutom i det här 3-5-2-systemet har han ju varit helt strålande. Så det tycker jag absolut att det hade varit en väldigt bra värvning. Dyr dock.
Dyr. De ska i alla fall vara muntligen överens. Vad det nu är värt.
Med men Jadon Sancho ska vara muntligen överens med United fortfarande också.
Ja, precis. Men den måste knappt... vi börja räkna in snart. Alltså.
Det gjorde vi förra sommaren också. Vi räknade in den 100 gånger. Jag räknar inte in något för den. Men alltså, jag tror ju att det blir av. Men sen är ju det här EM:et, om Jadon Sancho fortsätter sitta på bänken här, vet jag inte hur Southgate kommer formera sina trupper här mot Skottland ikväll. Men då kan det dyka upp andra namn som är mycket roligare på Uniteds radar, och de kan ju dra lite hejvilt också. Men nu måste de bara värva Sancho, känner jag ju också.
Ska vi säga någonting också? Vi nämnde ju bara Haaland till Manchester City där innan. Och det grundas ju helt på den här Instagram-uppdateringen från Mahrez.
Otroligt oklart, de hänger på Mykonos tillsammans.
Ja, Mahrez och Haaland hänger på en bar i Grekland av någon anledning tillsammans och festar. Och Mahrez själv skriver Agent Mahrez och liksom några smileys. Någonting i mig säger, eftersom han skriver så är det inte alls liksom, han skulle inte skrivit så om det var liksom någon slags för kontrakt skrivet med Haaland till Manchester City. Jag tror inte det.
Nej.
Han vill ju bara trolla liksom.
Ja, såklart han vill.
Det har ju pratats om Haaland till Manchester City mycket.
Det har pratats om Haaland till Chelsea.
Men framförallt är det ju Chelsea som det har pratats om senaste tiden här. De ska ju vilja ha både Haaland och Bellingham från
Bellingham
Dortmund
också. Ja. Alltså, det känns ju som att
Chelsea Haaland ska ha allt.
Ja, det är mycket pengar de har att jobba med. De har det gott ställt. CL-mästare, ska spela klubblags-VM. Ja. Alltså det är nog ganska kul att hålla på Chelsea nu, för tänker jag tänka mig, med bra spelare som ryktas in, Hakimi som sagt och nämnde nyss med. Men det känns som att Haaland i alla fall, att vi kan börja avskriva något annat än England på Haaland. Det är den känslan jag får. Det är väl det är ganska tydligt i alla fall att Real Madrid, Barcelona, Juventus, den här Super League-trion, de är inte med i den här leken och mer. Det är i alla fall känslan jag får utifrån. Att det är England som gäller för Erling Braut Haaland, om det nu blir något den här sommaren, för det är inte heller helt övertygad om att det blir den.
Nej. Vi slänger väl in lite fler rykten här då, för jag såg precis att Crystal Palace är ju också roderlösa just nu efter att Roy Hodgson...
Det vart ju inte Nuno.
Det vart inte Nuno. Däremot så verkar man ha vänt sig till tidigare Borussia Dortmund-tränaren Lucien Favre. Vilket det skulle vara ett ganska spännande namn. Däremot så är jag lite emot att Crystal Palace gör spännande saker, för att det går ju alltid åt skogen. De ska ju göra ospännande grejer. Det är det som går bäst för dem.
Ja, alltså varför inte Favre nämns i Tottenham?
Ja, jag vet inte, för att han, Crystal Palace är väl mer kanske hans.
Jag tycker att han har lite högre nivå än Crystal Palace i sig, men det är väl jag som tycker. Alltså om Crystal Palace lyckas med den tränarrekryteringen, tycker jag att den känns jättespännande på förhand.
Ja, alltså jag tror att Crystal Palace har en jävligt svettig säsong framför sig. Det är en trupp som bara blir äldre och äldre. Ja,
det sa jag inför den här, jag tror till och med att tippa ur dem inför den här säsongen.
Tror jag gjorde det också faktiskt. Nu hängde de kvar, men...
Ja, med, vad heter det, marginal dessutom.
Ja, absolut, men... Det var också med Roy.
Exakt, som, det var med Roy.
Som backade hem. Men jag menar så här, du kan liksom inte ställa upp med Gary Cahill. Nej, men Gary Cahill har lämnat, va? Hans kontrakt gick ut, tror jag.
Du ställde ju ändå upp med honom innan han lämnade.
Ja, men alltså det är mycket gamla spelare i Crystal Palace. De behöver värva en hel del. Och ja, frågan
Benteke
är
ju bra igen.
Är han verkligen det?
Ja, jag tycker. Jag gillar Benteke.
Just det. Liverpool, enligt då Leicester Mercury, lokaltidningen i Leicester, så är Liverpool i kontakt med laget för att värva Jure Tielemans som Wijnaldums ersättare.
Oj, vad bra.
Och det är ju precis vad...
Det är exakt vad man kan förvänta sig att Liverpool skulle försöka värva. Det är exakt vad Liverpool borde värva.
Och det är antagligen det de kommer värva nu då.
Typ
det,
så också.
Vad det ser ut. Ja, men han är ju, han det är ju riktigt bra. Ja, det kommer bli dyrt däremot.
Ja, det kommer,
bli riktigt dyrt.
Men det kan vara värt pengarna, tror jag.
Mm. Abin, 24 år gammal, har ju verkligen hittat sin roll och sitt spel efter... Han var ju så otroligt lovande som liksom 19-åring och var väl liksom lagkapten, tror jag, redan i Belgien. Var det Anderlecht han spelade?
Anderlecht var det, ja.
Han var liksom den yngsta lagkaptenen någonsin, och sen så den där fiaskot i Monaco.
I Monaco-projektet där, ja.
Innan han lånades ut till Leicester och så köpte de loss dem, men nu har han ju hittat tillbaks till sitt spel och är ju klass, verkligen.
Apropå inne i mitt fält där ser jag här att har en fråga från Jesper Hagler. Flyttar Calvin Phillips i sommar, och vilken stor klubb tror ni han har passat bäst in i? Det tycker jag är intressant, för han nämnde kopplades till Real Madrid efter hans succé. Succépremiär för England. Det tror jag inte kommer hända i för sig, men det känns väl som att han är väl på väg att få en större flytt också. Det kan också vara något för Liverpool kanske.
Mm, verkligen. Alltså, Calvin Phillips är lite samma sak. Han gjorde ju en kanonmatch här. Men han har ju varit jättebra för Leeds hela säsongen. Man gillar ju den där typen av tvåvägs. Sen kan jag kanske tycka att... alltså, jag tycker att Juri Tielemans har ännu mer i sig.
Jo, alltså det tycker jag också. Jag har tvekan. Men sådär. Phillips hade väl inte varit lika dyr. Jag förtjänar engelsman.
J. Albin 5 skriver: frågan ställd till dig och bara dig, Makoto. Rykten om...
Du ska svara på den då, Sök.
Rykten om Yangel Herrera och Fabian Balbuena till Betis. Tankar?
Det låter väl som jättebra rekryteringar. Yangel Herrera, absolut. Den typen av mittfältare in på det där Betis-mittfältet hade ju varit strålande. Balbuena... Ja, alltså de måste väl ersätta Issa Mandi med någon. Och då känns för Balbuena som en bra lösning, tycker jag spontant. Så att, varför inte? Det är väl två jättebra värvningar i ungefär Betis klass dessutom. Men där är väl Dani Ceballos som ska in, eller? Till Betis, han måste väl hem nu.
Ja, det är väl dags.
Ja, in och hitta sig själv. Nu utesluter inte Yangel Herrera Dani Ceballos direkt, men... det är ju den man sitter och väntar på till Betis. Ska ju sägas, de värvade ju Rui Silva nu också. Målvakten från Granada som är strålande. Granada ska också bli intressant hur de ska försöka rädda upp det här. Blivit Diego Martinez, tränaren, lämnar. Målvakten som är jätteviktig, Silva, har lämnat. De behöver göra någonting här också för att bibehålla kvaliteten i den truppen, den som tog dem till väldigt långt i Europa League här också nyligen.
Uppmaning ifrån AFC Alex att prata lite Arsenal. Mycket rykte nu, Madison, White, Lokonga och Nana. Jag tycker inte att Bernd Leno är en jättebra målvakt. Men
han är bra nog just nu
just
i det här läget.
Just nu tycker jag att han är bra nog här och nu. Faktiskt, de har liksom andra grejer de behöver se över i första hand. Att ha Bernd Leno där tycker jag, det får liksom duga. Jag tror inte att man ska lägga sitt krut där och ta in en målvakt. Däremot Madison, kan man få loss honom från Leicester?
Men det är absolut. Jättedyrt, eller?
Det är hur dyrt som helst. Och framförallt om Leicester ska sälja Tielemans till Liverpool för en massa pengar, då kommer de ju inte sälja Madison också.
Ja, då måste det vara väldigt mycket pengar för att köpa loss Madison med. Sitter och funderar lite på Madisons kontrakt, hur långt det är nu, bara enbart på grund av det.
Ben White, absolut.
2024, glöm det, säger jag.
Ben White, absolut. Jättebra, det är många som drar i Ben White. Kanske är det Arsenal som kan lösa det kontraktet.
Jag tror det var inte ganska bra för Ben White, alltså Arsenal ändå, måste jag säga. Det är ett ändå spelande lag. Han kommer ju få en ganska viktig ledande roll i ett mittförsvar där. Jag kan se positiva aspekter även för Ben White att välja Arsenal. Snarare än att typ hamna som fjärde back i City eller dylikt. Att i Arsenal skulle han få speltid. Han skulle ju till och med få utvecklat på så att han kanske till och med skulle vara den naturliga försvarsledaren i Arsenal. Nu när David Luiz har försvunnit. Han och Gabriel, det känns som ett mittbackspar för framtiden som de kan bygga på. Så Ben White, absolut.
Hörru, det var faktiskt allt vi hann. Nu ska det in andra spännande gäster eller projekt i poddstudion här.
Det där som kom på sms där.
Det var sms som kom
precis. Vad gör ni? Vad håller ni på med?
Flytta på er. Det är mycket fotboll idag. Det är bara att spänna fast sig. Fram tills att den drar igång så kan man ju lyssna på Silverpodden. Varför
det
inte?
Göra. Det kan man göra.
Hörde ni, EM-podden är tillbaka imorgon igen. Då sammanfattar vi allt som händer idag. Silly-podden är tillbaka någon gång nästa vecka också. Man vet aldrig riktigt när. Det är hur mycket som helst. Vi bara kör.
Det gör vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.